Nej, men vad kul att det är dags för Lilla Drevet. Och vad kul att ni är här, Ola Söderholm.
Ja, kul att vara här.
Kringlan Svensson.
Tack så mycket, vad roligt.
Vi sitter här i Kringlans kala, oinredda, deprimerande lägenhet. Som ligger i en fruktansvärt oskärmig del av Malmö.
Ja, det är sånt man kan kasta in i min lägenhet som ett argument när Sverigedemokrater säger att vi är bara sådana som bor i innerstaden och vi uttalar oss om förorten.
Just det.
Det här är den råa förorten.
Men det är ju inte så mycket den råa förorten som bara en fruktansvärt ful geografisk plats.
Ja, det är sant. Det är inte så mycket invandrare, det är mer gamla tanter som bor här.
Man tittar ut genom fönstret och får ont i ögonen för det är så ful.
Man känner en kall vind över märg och bröst.
Jag är lite intresserad av att sälja ju. Som någon som lyssnar hör det här och vill lägga ett bud, så börjar vi på 695.
Idag ska vi snacka om en massa olika saker. Ryssar, hippies, böghatare, jantelagssvennar. Det kommer finnas något för alla. Och också vad Sverigedemokraterna har gemensamt med Jesus Kristus. Kommer jag att prata om.
Ja, spännande.
Och så har vi en sponsor som heter Akademikernas A-kassa. Jag har en gåta till er. Mm-hmm. Om man vill ha jättemycket pengar bara genom att fylla i ett papper, vad ska man göra då?
Det är en kuggis på något sätt att bara fylla i ett papper. Är det någon sorts sedelpress?
Man skickar ett brev till en nigeriansk prins som har mejlat en på Hotmail.
Finns det ett svar?
Kan inte bara säga
eller är det mer så här, hur låter det när en hand klappar?
Du vill inte att vi ska försöka improvisera fram ett skämtsvar. Vi ska bara säga akademikernas A-kassa. Man ska gå med i A-kassan.
Måste vi inte vara akademikernas A-kassa?
Nej, just det. Man får, det viktigaste för akademikernas A-kassa är att man är med i någon A-kassa.
Det var fel svar. Man ska säga att man har ett kvinnoförbund. Fast egentligen har man inget kvinnoförbund.
Ja, just det.
Man tar pengarna själv.
Det är det här Sverigedemokraterna har gjort nu.
Det kommer jag prata om lite senare. Så säg inte för mycket.
Okay.
Jag skojar bara. Men det är så här att man ska gå med i A-kassan. För då så, genom att bara betala 90 spänn i månaden, så kan man sen få 15 000 kronor i månaden. Om man skulle vara med jobbet. Så gör det.
Ja, det är OS i Sochi snart. Peppade på bobben och skidskyttet och
sådär.
Ja.
Nej, kan jag säga rakt av.
Det är mycket politik kring det då, för att de håller på att kränka mänskliga rättigheter i Ryssland.
Mm.
De har dålig inställning till homosexuella framförallt, många upprörda över. Mm. Så det är så mycket snack om hur ska man protestera, ska man bojkotta och sådär. USA har ju löst det på sitt sätt, har ni hört om det?
Nej.
Varken Obama, varken Barack eller Michelle eller någon politiker åker dit. De har bara skapat en delegation med 3 ex-idrottsstjärnor som är öppet homosexuella, som de bara skickar dit.
Är det sant? Vilken oväntat stark markering.
Väldigt elegant löst.
Ja, ja.
Det är så här tillfället man känner att USA är så mycket bättre än Sverige.
Ja, men det känns som något som kanske så här Brasilien eller något lite mer outland.
Plus att Sverige skulle kunna göra det, för vi har så många bra. Vi har Kajsa Bergqvist, alltså vi har ju, eller hur, på hög nivå.
Anton Hysén, Kajsa och Pia Sundhage.
Eller hur?
Eller Anton Hysén är typ division 4-spelare. Men han är en profil på en hög nivå.
Ja.
Men jag tycker att det är en väldigt elegant lösning. Det känns som att svenska politiker hade kunnat tänka i 100 år och inte kommit på det här. Lena Adelsohn Liljeroth har ju försökt lite, hon också nu. Hon bojkottar invigningen. Kom hon på efter det här med att USA lanserade sitt grepp.
Som kommer inte aktivt gå ut och applådera.
Nej, hon är där på OS liksom och stöttar idrottarna. Men hon är inte med på invigningen för att det är då ett propagandajippo. Men det blev lite lamt då, för då fick hon direkt kritik för att varför var du på Kina OS-invigningen?
Just det.
Men det är lite lättare att så här, protestera mot Ryssland än mot Kina kanske.
För att vi handlar så mycket med Kina med nu.
Ja, precis. Ja. Att det blir alltid så lamt det där med alla statsbesök med Kina. Varför kränker ni mänskliga rättigheter, säger västpolitiken. Så säger Kina-politiken, ja, vi ska kika på det. Kan ni sluta kränka mänskliga rättigheter? Ja, vi ska kika på det. Kan ni sluta vara skyldiga oss 1 000 miljarder pengar? Nej.
Okej,
ska vi prata handelsavtal då istället? Vill ni ha en panda? Vill ni ha en panda till ert zoo? Ja, håll käften då. Skriv på det här handelsavtalet.
Jag vill ta pandan.
Ja, precis. Men det är ganska mycket så här, det är högt tonläge om Sochi OS. Att många säger att vi kanske borde bojkotta eller protestera på grund av fientligheten mot homosexuella i Ryssland. Många är högljudda om det. Men jag vet inte om vi har rätt att tycka att det är så extremt konstigt att vara emot homosexualitet. För de skrev om det i tisdags på DNs ledarsida. Och då stod det så här, de höll på att resonera om det, så skrev de: borde vi bojkotta OS och visa vår avsky för den ryska medeltida synen på homosexualitet? Så här, medeltida.
Mm. Det är länge sedan det var medeltiden.
Ja, är det det vi tror nu? Att man måste gå tillbaka till medeltiden för att hitta den inställningen till homosexualitet i Sverige?
Alltså jag tänker, det är det vi tror nu.
Det är mer så här, borde vi inte visa vår avsky för den ryska svenska 50-60-talsinställningen till homosexualitet? Alltså det slutade vara en sjukdom, klass som en sjukdom typ 79 här. För att just att attityden till homosexualitet har ju förändrats jättesnabbt och jättenyss också i västvärlden. Men nu har vi liksom bara bestämt i våra huvuden att det har alltid varit så här. Vi har alltid varit extremt toleranta mot homosexuella. Inte på medeltiden då.
Nej.
Det var tufft på medeltiden. Då var det tufft att vara gay i Sverige också. Oj, oj, oj. Men sen kom ju Gustav Vasa och legaliserade homoäktenskapet. Ni minns det, va? År 1520. Ni har lärt er det i skolan. Gustav Vasa avskaffade tvångssteriliseringskravet för människor som genomgått en könskorrigeringsoperation. Och sen dess har det i princip varit ett HBTQ-paradis i Sverige. Källa DNs ledarsida.
SD är ju anklagade för bidragsfusk. Det var du inne på lite där. Ironiskt har vissa tyckt, eftersom deras kärnfråga är att invandrare kommer hit och lever på bidrag som de inte gjort sig förtjänta av.
Just det.
Så att om man ställer till exempel Björn Söder bredvid ett krigstraumatiserat barn, så tycker SD att Björn Söder är mer förtjänt av bidrag på grund av hans bedrift att födas i Sverige. En riktig sverigedemokrat skriver överst på sitt CV: föddes i Sverige, följt av jobbade på ett lager, tog nätdroger, blev uppsatt på någon lista och invald i ett kommunfullmäktige. Slut på CV. Eventuellt har man nog drickat ett par energiläsk däremellan.
Det är sån här elitistisk vänstermobbing som skapar nya sverigedemokrater.
Är det det? Ja. Det är klassföraktet jag kommer.
Ja, precis. Ja, men det är väl inte. Alltså, det finns väl också den här sverigedemokraten så här. Föddes i Sverige, flyttade till Lund, gick något sånt ingenjörsprogram.
Det är fyra sverigedemokrater som har det, de som bestämmer.
Ja, men liksom, sen de sitter i ledningen, köpte en kostym.
Se till så att ingen förutom vi fyra uttalar sig, alla andra måste hålla käften.
Och sen nummer fyra är så här, gör något fucked up och flyttar till Ungern och lever min dröm.
Men det finns också kanske åtta invandrare i Sverigedemokraterna också.
Han är Daniel Assay.
Som som jobbar på massa bedrifter som också är med där. Det kan man också haft som sitt CV. Kom hit, jobbade skiten ur mig. Nu går mina barn på ett engelsktalande gymnasium.
Jag var den kristna minoriteten i ett övervägande muslimskt land. Flydde för det var jobbigt. Nu kommer muslimerna hit. Vad i helvete?
Slut på CV.
Ja.
Men de har den typen av CV. Vad bra, då blev det inte ett sånt här klassförakt som jag började tassa
utan
in på.
Vi gav mycket mer multitud.
Precis. Ja, i alla fall. Nu har Aftonbladet då avslöjat att SD fick 1,4 miljoner i bidrag för sitt kvinnoförbund 2010. Problemet är att kvinnoförbundet inte fanns då.
Nej.
För att efter valrörelsen 2010 så var liksom ekonomin i botten. Vad skulle man göra? Man var tvungen att ljuga. Och ska man ljuga ordentligt. Så man drog till med det osannolika att Sverigedemokraterna skulle starta ett kvinnoförbund. Tänk er själva, kvinnor, SD. Något så galet kan man inte hitta på, så det måste vara sant. Tänkte man, och SD fick sina pengar. Och 7 månader senare så hölls det första mötet. Det var en lycklig historia.
Okay.
Det blev ett kvinnoförbund av det.
Man gjorde lögnen till sanning.
Ja, vissa sanningar är ju så bra så att vissa faktum är så bra så att sanningen söker sig dit kanske. Men det är ändå någon sorts brott som har begåtts. Och jag tänkte så här, att politiker missköter sig, det är ju inte typiskt för SD. Även om Sverigedemokraterna kanske har en lite mer osvensk inställning till byråkratiska processer. De är lite mer italienska i sitt sätt. De har det här sydländska temperamentet. Men fuskar och svin finns ju i alla partier. Så det är inte så konstigt att politikerföraktet är så utbrett.
Nej, men för just det här, i det här fallet tycker jag att det känns som att deras försvar här är ju att nu blir de ju, det här är bara ett led i deras arbete för att bli ett etablerat parti som alla andra. För det här är med att blåsa upp sina medlemsantal, det är ju en klassisk gammal folksport bland alla partier.
Men är det inte mer man gör i så här ungdomspartierna?
Ja, men SSU framförallt är ju, Kjell-Olof Feldt var med i SSU när han var 70, upptäckte han. Jag har en kompis som försökte gå ur SSU liksom i flera år. Alltså det gick inte, man betalar aldrig medlemsavgift, han skickar liksom brev till dem, ta bort mig från era jävla listor, jag hatar er. Det är helt omöjligt att gå ur SSU.
Ja, men jag tycker ändå det är liksom en lite annan sak, för jag tycker ändå det känns liksom mer osannolikt att så här, ett gäng killar inom Socialdemokraterna skulle hitta på att det fanns ett kvinnoförbund för att få en miljon, och så fanns inget kvinnoförbund. Det tycker jag är lite för...
Ja, okej, okay, det är ett större brott.
Det är ändå okay. Liksom en att SSU håller på med något skit.
De medlemsfuskar på ett lite plumpare sätt i Sverigedemokraterna.
Ja, det är lite barnsjukdomar kvar i partiet kanske. De har ingen som är så gammal som Kjell-Olof Feldt ännu. Ingen sverigedemokrat har hunnit bli så gammal för partiet är så nytt. Men jag tänkte komma in på att det kanske är... man föraktar väl politiker lite? Alltså att det är inte så konstigt om man gör det eftersom de verkar så bete sig så illa. Men man tänker så här, det är något skumt, det borde inte vara något skumt, men det är ju något skumt med att vilja bli politiker. Det är bra att det finns politiker, men det är lite skumt, varför vill man det?
Mm.
Det finns någon liksom liten så här gnagande misstanke, man är inte stolt för man har en misstanke. Det är lite som man hör någon som ska bli så här manlig gynekolog. Det är jättebra att det finns, men vad är det du... Nej, jag ska inte tänka så. I alla fall så tycker jag så här, politiker är väldigt svåra att älska i alla fall, även om man inte föraktar dem.
Mm.
Jag gillar inte att rösta alls, eftersom man alltid röstar på den som är minst dålig. Och innan har jag sett det som ett problem, att det finns så få älskvärda politiker. Men så såg jag en dokumentär i veckan på Doc Lounge i Malmö.
Mm.
Den heter The Source Family och handlar om en hippiesekt på 70-talet. Och det var liksom svinmysigt. Alla gick runt i så här vita särkar, knullade, spelade musik, rökte holk. Och allt kretsade kring en jätteälskvärd gubbe. Så, alltså han var super älskad. Och så spår allt ur då. Och gubben skulle ha alla vita särkar. Allt knulla, spela alla instrument själv och röka all holk. Och så hade han till slut så här 14 fruar, vissa minderåriga. Men så var han så himla älskad då, så folk protesterade inte. De liksom accepterade det här eftersom kärleken till han var så stor. Och då var det så tydligt att den här kombinationen makt och kärlek är så himla, himla dålig.
Ja.
Så jag tänker att så här, varje bidragsbluff, varje så här, Jan Emanuel sosse som går runt i hermelinkappa och plundrar privata behandlingshem på pengar, gör liksom demokratin en tjänst. De spär på politikerföraktet som gör det nästan omöjligt att älska en politiker.
Men det är en bra insikt faktiskt att den kära ledaren, det har aldrig varit en bra sak.
Det är ingen bra.
Att man är ledare, att man älskar den.
Garant för demokrati på något sätt. Att det är precis som att man liksom...
Ja, men visst. Alltså Mikael Damberg gör... Eller Damberg säger man kanske.
Ja.
Mikael Damberg gör lika mycket för demokratin i Sverige som Nelson Mandela gjorde för Sydafrika. Bara genom att välja en så tråkig stil att han inte går att älska. Men det är ju så, var älskar folk sin ledare? I Nordkorea. Ja. När Filippa Reinfeldt instagrammar som en 13-åring så gör hon det i demokratins tjänst. Vi ska förakta henne. Det är det som håller oss från att bli Nordkorea. Ring upp Sigvard Marjasin och be han komma tillbaks. Inget är förlåtet.
Fredrik Reinfeldt var med i det här terapiprogrammet. Där han blev intervjuad av Paul Parris.
Som vi pratade om förra veckan.
Mm.
Nyfiken på partiledaren.
Nyfiken på partiledaren.
Jag har inte sett det.
Nej, jag kan berätta lite hur det var. Det var liksom en sak som jag tyckte var så tydlig under hela den här intervjun med Reinfeldt var att det märks att han verkligen har så här lyssnat in och försökt förstå vad svenska folket vill ha.
Mm.
Han är väldigt bra på det. Alltså han lyssnade ju till exempel in och förstod att svenska folket ville ha ett arbetarparti efter att de har ju röstat på ett arbetarparti i 80 år typ. Och då liksom döpte han om Moderaterna till ett arbetarparti. Ett exempel
ja,
på att
ja.
Vara bra på att vibba in på svenska folket.
Han har tentaklerna ute. Det är
precis.
Härligt.
Och även under den här intervjun så kändes det också verkligen som att han så här pricksäkert hade lyssnat in och förstått vad svenska folket gillar.
Men det är som hans vanligaste retoriska figur eller vad man säger.
Mm,
jag har lyssnat, jag har förstått vad folk vill ha.
Exakt.
Jag har åkt runt och lyssnat. Ni betongsossar sitter bara här och är liksom maktfullkomliga. Jag
Exakt.
Lyssnar.
Men en annan grej som svenska folket gillar, förutom arbetarpartier, det är ju att de gillar en helt vanlig kille.
Mm.
Svenska folket är tokiga i en helt vanlig kille. En kille som inte tror att han är något särskilt och inte tror att han är bättre än vanligt folk.
En vanlig kille eller en rejäl tant, kanske.
Ja, men hellre också en vanlig kille, tror jag.
Det är lite ovanligt, men det finns vissa rejäla tanter.
Marit
Pålsson, Maud Olofsson, ja.
Pia Sundhage. Spåret hade han kunnat välja, ja, men han valde vanlig kille.
Han hade ju en kort karriär som krutgumma. Det var ju då han blev...
Här kommer lilla Märta. Nej, det var Reinfeldt.
Busiga glasögonbågar.
Han står med brödkaven beredd.
Nej. Ska ni skicka en tand som jag till Bryssel? Sa han.
Kärring mot strömmen.
Kärring mot strömmen i Bryssel.
Skit i det. Han vill vara en rolig, eller han vill vara en vanlig kille. En helt vanlig kille som är liksom precis som vem som helst. Det är liksom inte att han uttrycker sig som Kanye West direkt i den här intervjun. Det är liksom, det är inte att han sa i den här intervjun, jag är störst i världen. Han sa inte heller, jag hinner inte läsa historia för jag är så upptagen med att skriva historia.
Nej, typiskt vanlig kille och inte säga så.
Nej, precis. Han sa inte heller, jag har näsan uppe i himlen, hjärtat hos Gud och mitt ansikte vänt mot den uppstigande solen.
Nej, inte det.
Han sa inte det.
Nej, okay.
Utan han sa istället såna här grejer.
Det är inte alltid så att jag var bäst eller var den de valde först. Samtidigt så har jag känt känslan av att inte vara bäst i laget, för det var jag inte. Men jag erkänner ju inför mig själv, och jag såg ju att det fanns andra som var ännu bättre. Jag har inte lyckats med någonting av det jag hade lyckats med om jag inte är omgiven av väldigt duktiga, hängivna människor som har fungerat som bollplank, som har stöttat mig, som har varit med och utvecklat. I den meningen så tror jag allt modernt ledarskap som har någon som helst möjlighet att bli framgångsrikt är mer att likna vid grupparbeten.
Och det här är väldigt smart och slipat av Reinfeldt att liksom vibba in på den här sosse-Sverige-jantelagsmentaliteten. Att inte hålla på att förhäva sig själv och tycka att det ska vara något särskilt med honom och så. För det gillar ju inte folk. Även om han säkert känner så, tror jag. Mitt ansikte är vänt mot den uppstigande solen. Så men, säger
men
han
pratar ju om basketlaget när han var liten.
Ja, just det. Men han säger också så här att det är liksom inte hans förtjänst att det gått så bra för Moderaterna, utan det är ett grupparbete och så vidare.
Mm.
Ända tills en punkt i den här intervjun där hela det här fantastiska PR-bygget plötsligt bara brast. Där Reinfeldt inte längre liksom kunde hålla fast vid sin strategi att vara den här vanliga, ödmjuka killen som inte tror att han är något speciellt. Och det var när de började prata om att Fredrik Reinfeldt på gymnasiet spelade sketcher i en skolkabaré. Känner ni till att Fredrik Reinfeldt under en period spelade sketcher i en skolkabaré?
Nej.
Jag har hört det. Mm. Att han var inne på, han gillade att showa, typ ha en sån här käpp och hatt och vitt smink i ansiktet.
Exakt.
Vad glad jag blir.
Visste inte du det? För nej, det var lite allmängods. Man brukar ofta prata om Fredrik Reinfeldt att han hade en period på gymnasiet där han hade en sån sketch-teatergrupp.
Men man tänker sig att han ser liksom ut som en sån här Batman-skurk om han har vit smink och hatt. Att han skulle se lite rolig ut.
Vad är det för det? Eller vitt smink kanske fel, eller så här kabaré, att man är så här, man har den typen av shownummer.
Att han har en fröcköverdel och nätstrumpbyxor. Den typen av...
Ja.
Vi kan gissa hur länge som helst hur han såg ut när han jobbade på högstadiet.
Paul Perris, psykoterapeuten, säger då angående detta, det låter lite torrt.
Det låter lite torrt.
Nej, det var kul för de som såg det.
Hörde ni? Det var kul för de som såg det, säger han i skarp kontrast till det här att det skulle vara torrt. Men vad var nu den här pålagda ödmjukheten? Alltså jag tänker att han istället får säga då, som han har sagt om allting annat han har tagit upp, så här, nej, det var inte så att jag var den bästa i den kabarén, det var ju ett grupparbete, jag var bara en bland många, det var ju tjejerna som gjorde sminket, och det var det ena med det tredje, och det var liksom inte att jag var så jättebra, men ja, det är klart att jag, sådär va? Utan då var det så här, då driver han istället tesen, liksom just på det här området, så väljer han att driva tesen att han är jätterolig. Medelmåttig för det mesta, utom när det gäller just sin grej som humorist.
Var det den här lilla gamla allvarsamma som gjorde
det? Nej, det var väl snarare, tycker jag, den vad ska vi säga, snarare komiker som finns i mig, men som är hårt liksom ansad och undangömd.
Ja, det finns en komiker i honom. Det är inte så att han säger så, det finns inte någon speciell komiker i mig, utan det finns en komiker i honom som är rolig. Han är rolig. Det liksom vill han inte hålla på och vara falskt ödmjuk inför.
Det är jättespännande det här, tycker jag. Att han, det är viktigt för honom. Mm. Att han är rolig.
Och det man undrar i sig är ju då liksom att om han nu är jätterolig, liksom, om han är jätterolig, varför är han då inte någonsin jätterolig?
Därför att människor förväntar sig att jag ska vara allvarsam och ta ansvar för de beslut jag fattar. Och det rimmar inte alltid med komedi och med humor, tyvärr.
Men han håller tillbaks hela tiden.
Han anför här skälet att han aldrig någonsin säger något roligt, att det är för att hans roll kräver. Han är rolig, men hans roll kräver att han inte är rolig. Men då tänker jag att det stämmer inte riktigt, för det finns väl många politiker i toppen som ändå är säger ett skämt då och är lite roliga. Göran Hägglund är ju känd för det, exempelvis.
Lars Ohly.
I amerikansk politik så är det ju jättestor grej att presidenterna kör långa sådana. Liksom, det finns väl inget som gör så här, åh nej, Obama är så otrovärd efter att han gjorde det här.
Kanske därför han tror att han är så rolig, för att han aldrig har provat heller. Han är lite som någon så här som tänker att han ska börja med stand-up, men aldrig gör det. Alltså, han har aldrig mött den krassa verkligheten. Känn tystnaden. Han har bara fantiserat om hur rolig han
är. I de källarna på Söder där du står, Ola.
Nej, precis.
Där han aldrig
uppträtt. Han har inte fått lära sig ödmjukt den hårda vägen. Nej. På olika Harris-restauranger i Sverige. Och uppträdde för 7 alkisar.
Jag tänker också så att kan vi inte i alla fall bara leka med tanken att anledningen till att Fredrik Reinfeldt inte är jätterolig i olika intervjuer och olika sammanhang, det kanske är för att han inte är jätterolig. Alltså han kanske bara är lite så halvrolig. Men det upplever jag i den här intervjun är en tanke som Fredrik Reinfeldt inte ens vill närma sig. Utan här knäcks liksom hans slipade PR-strategi av att vara en vanlig kille. Och plötsligt så går det inte. Det går inte längre. Det går inte längre att dölja. För han har sånt einranskt självförtroende när det gäller.
Det skulle bara vara fånigt med fake-ödmjukhet i det här fallet. Det skulle bara vara så genomskinligt.
För att det är fysiskt omöjligt.
Det är så otvivelaktigt så att jag är rolig, så att det är bara fånigt att låtsas som något annat.
Exakt. Det går inte längre att vara ödmjuk.
Ja, så här, de som har känt mig länge, det är den kommentar jag oftast får, att vad är...
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vad är allt det här roliga? Vad är alla dina... allt tokigt du kan säga, allt tokigt du kan göra. Vad är det någonstans?
Tackar Reinfeldt.
Jag pratade förra veckan om vinster i välfärden.
Mm.
Jag målade upp en liten bild eller en liten fantasi om hur det gick till när LO svängde tillbaka och gillade vinster i välfärden.
Just det, var lite kränkande mot en LO-gubbe.
Ja, det var verkligen osnyggt var det.
Ja.
Osnygg satir.
Verkligen över gränsen på alla sätt och vis. Jag skäms som en hund. Men nu är det en ny vecka, nu tar vi nya tag. Pratar om vinster i välfärden igen.
Du går tillbaka in nu.
Ja, men jag berättade om hur det gick till när LO återigen lärde sig älska tanken på att skattepengar avsedda för blöjor till farmor istället ska gå till att betala riskkapitalisters horor. För nu vet, riskkapitalister gillar att dra sig tillbaka på sina slott, slita av sig maskerna, vi tror i deras ansikten, och sätta huggtänderna i halsen på en lyxprostituerad.
Det är så härlig tydlighet i din satir.
För de blir kåta när de känner andra människors skräck, och det är inget fel med det. Men det är ju inte gratis med lyxprostituerade, så därför får farmor dela med sig lite av blöjpengarna, eller hur?
Ja, det är så det går till, ja.
Men jag funderar på det. För det är så här, speciellt i Sverige brukar man säga att Sverige har gått längst i västvärlden när det gäller vinster i välfärden. Alltså just för att det är så himla fritt för aktiebolag att hålla på här. Att det är, alla andra jämförbara länder har man någon form av vinstbegränsning. Att man öppnar upp för privata aktörer Men att det är typ så här stiftelser eller andra företagsformer som inte lyfter ut vinst.
Just det.
Men i Sverige tog man liksom två steg på en gång. Man tog inte bara steget från offentlig till privat, utan från offentlig till privat med vinst. Mm. Man tittade på hur de andra gjorde, ska vi göra som dem, vi gör som dem, plus ett steg till.
Vi kan bättre.
Det är lite så här, ska vi legalisera cannabis eller inte? Och hur ska vi göra? Vad fan, vi legaliserar heroin.
Mm.
Speciell strategi. Men tanken med vinsterna är att det ska vara ett incitament att effektivisera driften. Att man ska leverera högsta möjliga produktion till lägsta möjliga kostnad.
Just det.
Producera massa, till exempel äldrevård, för pengarna.
Det är en vacker tanke.
Och även då de som inte är vinstdrivna dras ju på något vis med i det här tänket, eftersom att det handlar om att vinna upphandlingarna. Så alla måste ju liksom visa hur de producerar mycket vård för pengarna.
Det blir supermycket vård om alla hjälps åt.
Ja, alltså problemet som kan uppstå här är ju då att kvaliteten kan minska i jakten på effektivisering på slimmade verksamheter.
Just det.
Just det. Men det kompenseras ju av att det blir så mycket vård. Då.
Att fan man får ha samma blöja var ju en vinstspargrej de hade där på Carema. Till exempel att vi byter inte hennes blöja utan de får bara ha samma. Det var ju ett sätt att spara pengar.
Men då kanske jättemånga kan ha samma blöja istället. Alltså att det blir så himla mycket vård.
Ja, det är kvalitet eller kvantitet, vad man gillar. Men svaret på hur man motverkar då den här risken för att kvaliteten kan minska är ökade kontroller. Alltså frågan är ju då, hur kontrollerar man det och exakt vad ska man kontrollera? För jag hörde på ett samtal i Filosofiska rummet i P1 om vilka så här drivkrafter som ska finnas i välfärden. Och Göran Rosenberg pratade då bland annat om skillnaden mellan olika typer av åtaganden. Vi kan lyssna på det.
Marknadens relationer symboliseras väldigt mycket av kontraktet, det vill säga specificerat åtagande. Det står, du ska göra det och jag ska göra det och det kostar sig och så. Medan den här typen av åtaganden, de är relationella. De handlar om förtroende, tillit, långsiktighet. Du ska veta vem du har att göra med.
Ja, det Göran Rosenberg menar är att marknadens relationer ska vara mätbara.
Mm.
Det ska gå, man ska kunna skriva ett kontrakt och peka på exakt vad som ska göras och exakt hur mycket det ska kosta. Och det kanske funkar så här om en kommun ska upphandla byggandet av en simhall. Alltså de olika företagen visar hur effektivt och billigt de ska bygga badhuset med hjälp av typ ritningar.
Tegelstenar.
Säger hur många skruvar och muttrar de ska använda. Då kan man jobba med ett företag som har vinst som övergripande mål, eftersom man kan komma överens med dem exakt vad de ska göra. Alltså det går att göra en distinktion mellan bygge och fuskbygge. Ganska lätt. Men om man upphandlar äldrevård är det kanske svårare att exakt på ett papper avgöra skillnaden mellan riktig vård och fuskvård. Eftersom att då äldrevården går ut på pliktkänsla, tillit och omtanke. Det är inte lika tydligt mätbart. Nej. Om man ska göra en upphandling så att vårt vårdföretag bör vinna upphandlingen, för vår vårdpersonal är mycket mer effektiv när det gäller att stryka en gamling över pannan och säga så ja. Om en senildement gamling börjar skrika av dödsångest, då kan vi uppnå trösteffekt med hjälp av bara 3 stryk över pannan istället för normala 5. På så vis kan vi liksom friställa personal, slimma organisationen, lyfta ut lite vinst.
Ja, men det kanske är den tekniken är inte här ännu för att mäta det här.
Nej, filosofen Jonna Bornemark som var också med i det här samtalet, och hon berättade just om svårigheterna med att kvantifiera och försöka få ner det i en manual exakt hur till exempel omtanke ska gå till.
Jag hörde faktiskt ett ganska slående exempel på det här. Det var några som jobbade inom psykiatrin och på en sån mottagning. De hade diskussioner om samarbetsklimatet och arbetsmiljön. Och då hade någon sorts chef satt upp en regel för att man skulle säga god dag minst till varandra. Minst 10 gånger, för att det skapade liksom en god miljö. Det vill säga, jag kan gå in i ett rum och säga god dag, god dag, god dag, god dag, god dag, god dag. Och så har jag gjort min dos liksom. Och då har vi skapat en trevligare miljö. Och där ser vi ju hur absurt det blir när man försöker kvantifiera det här som är verklig kvalitet i mellanmänskliga möten.
Ja, precis. Är det absurt? Eller är det bara att manualerna inte är tillräckligt subtila?
Ja, men det var det jag tyckte, att jag ville ju se en teknik i framtiden.
Ja, om man utformar dem lite mer raffinerat kanske man kan ringa in omtanken mer exakt. Få ner den på papper så att det blir en enkel manual alla kan följa. Här är omtanke.
Det är jättebra för människor som har lite svårt socialt också. Ja. Alltså att man så här, skulle vara rätt så skönt ibland tycker jag, man är på ett jobb och någon säger så här, du ska säga god dag en gång i timmen till någon. Så vad skönt, ska man slippa den här stela känslan så här, ska säga hej.
Ja, men det är ju en början att man ska säga god dag kanske 10 gånger.
Men att man ska säga god dag, för ja, det är liksom inte naturligt heller.
Ja, man ska säga tja 10 gånger.
Men är det för att man pratar med gamla att man ska säga god dag?
Jag vet inte, men jag tänker att det blir lite yxigt med bara god dag, att man måste lägga till fler parametrar för att liksom ringa in allt om tanke kan vara. Alltså man måste ju ha flera saker i den här manualen. Att man kanske ska skratta 10 gånger om dagen åt saker andra säger.
2% kanske ska ha en sexuell relation på arbetsplatsen.
Ja, precis.
Det är också någonting som för...
Det ska vara en flörtig stämning som liksom briserar på personalfesten.
På vilket sätt ska det öka liksom vårdkvaliteten för de gamla? Nu tycker jag att du
är ett exempel på hur... Det ökar väl inte god dag heller. Jag menar bara om man nu ska kvantifiera all mellanmänsklig gemenskap.
Det skulle vara bra för de gamla om det var lite så här fnissig, härlig stämning och någon kände att de ville gå till jobbet för att så här... kanske kunde hända något.
Ja, men det är lycklig personal gör väl lyckliga gamlingar. Men jag tänker om någon skrattar 10 gånger och saker andra säger, jag tänker 4 av dem, man skriver ner i manualen att 4 av de här 10 gångerna ska det inte bara vara ett så här artigt munskratt, utan då ska man också verkligen så här skratta med ögonen.
Mm. Slå sig på knäna.
Ja, kanske en gång slå sig på knäna.
Äkta, alltså, också den här grejen, kanske bara le med ögonen, det är jättesvårt.
Smajsa.
Exakt, super varmt, verkligen inre.
Men ja,
man le med ögonen mot.
Det ska vara som man tänder en lampa in i huvudet.
Mm. Så jag tror inte att det är fel att kvantifiera verklig kvalitet mellan mänskliga relationer. Man måste bara ha jävligt omfattande manualer. Man får ner allting. Du måste lyssna på vad när den andra pratar om liksom, att den håller på att dra el till sommarstugan. Låtsas vara intresserad. Alltså, man måste bara skriva de här jättelånga manualerna. Så tror jag att det kommer funka.
Men det är bara att göra, känner jag.
Ja, bara göra.
Vi gör det här efter när vi spelat in det här.
Precis. Sätter oss på det. Sluta gnäll om vinster i välfärd. Gör, fixar istället.
Vi kommer att klara om 2 decennier.
Jag tror 2,5 timmar.
Jag läste en text av Malcolm Kyejune på rummet.se. Där han gör en väldigt intressant analys av vänstern och Sverigedemokraterna.
Mm, jag läste den också.
Alltså går ju asbra för Sverigedemokraterna. Ja, har ni märkt det?
Ja.
Vissa säger att de är tredje största parti enligt vissa mätningar. SDU är det näst största ungdomspartiet. Ungdomar älskar dem. Gamla älskar dem. Samtidigt går det inte särskilt bra för vänstern. Har ni märkt det?
Ja.
Alltså i alla fall vänsterpolitiska idéer. Kan gå rätt så bra för sossarna men inte så bra för vänsterpolitiska idéer kanske.
Nej, men det går hyfsat i opinionen för sossarna och vänsterpartiet, tror jag.
Ja, men jag tänker ändå att så här, vänsterpolitik och sossarna är inte riktigt samma sak. Det går bra för sossarna, kanske inte så bra för vänsterpolitiska idéer.
Ja, det får stå för dig.
Varför är det så här? Jo, säger den här texten. Det är för att SD erbjuder en sak som vänstern inte längre erbjuder. Nämligen mänsklig gemenskap. Intressant. Kärlek. Med andra ord. Alltså självklart bara för de som är så kallade svenskar. Men ändå, liksom att inom gruppen svenskar så är SD ändå liksom väldigt, väldigt inkluderande. De pratar inte om klassskillnader till exempel. Det finns liksom inga arbetslösa eller direktörer. Det finns inga fattiga och rika, inga kapitalister eller proletärer. Det är bara svenskar i en ändå liksom väldigt öppen, kärleksfull och möjlig gemenskap. Dit alla är välkomna, om du är svensk såklart. Men det är ändå ett lågt krav. Du behöver bara vara född.
Det finns ju svinmånga svenskar i Sverige.
Ja, men visst gör det. Och du behöver bara vara född här. Sen är det klart, liksom.
Än så länge ska jag lägga till.
Bara inom SD erbjuds den här utopiska bilden av att mänsklig gemenskap är möjlig. Sen är det naturligtvis, alltså det är väl naturligtvis inte så egentligen, liksom. Det är säkert en vidrig hierarki inom SD där Richard Jomshov utövar en härskarteknik mot Thoralf Alfsson. inte bjuder honom på sin 30-årsfest. Vad vet jag?
Det vet vi inget om.
Men jag tror inte att det är liksom att utopin. Men bilden för dem, det är vad som förmedlas till väljarna. Det är så det känns för de här människorna. De känner sig älskade av SD. Kanske älskade för första gången i sina liv. Vad vet jag? Bara egenskap av att vara, att ha en etnicitet, vilket är lätt. Det finns liksom
Det låg ribba för kärleken.
Ja.
Att inom andra politiska rörelser är hög ribba för att bli älskad.
Exakt. Malcolm Cuyuno menar i den här texten att det här liknar vad aposteln Paulus gav uttryck för. När han sa så här. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Jesus Kristus. Fast Ester skulle kanske inte säga exakt så. De skulle kanske mer säga så här. Nu är ni fortfarande jud eller grek. Men ni är i alla fall inte slav eller fri. Inte man eller kvinna. Jo, ni är också man eller kvinna. För det finns viktiga små biologiska skillnader. Som det blir farligt om man försöker utradera. Men ändå är ni ett i Sverigedemokraterna.
Mm. Vilken spänstig liknelse med Paulus och Sverigedemokraterna.
Precis, och här kan man ju se, skulle man kunna se SD som lite som de tidigare kristna församlingarna som började växa fram. Ni vet, Jesus umgicks med människor som ingen ville umgås med. Horor, slavar, spetälska. De halta, de lytta, samariterna var det tydligen inte heller någon som ville ha att göra med av någon anledning.
Och det blev en succé, kristendomen. I likhet med vad Sverigedemokraterna håller
Precis.
På att bli.
Det får man ändå säga.
På samma sätt så inkluderas det kärleksfullt idag. Människor som vi ser som spetälska. En konstig utförsäkrad tant från Landskrona som brukar säga negerboll. En udda fågel från Trelleborg med fullt sittande jeans. En kille som har vikingahjälm med flätor på sin Facebook-profilbild. En fruktansvärt solbränd landmissbrukare från västkusten. Oälskade, vinddrivna existenser. De är alla välkomna in i den kärleksfulla gemenskapen inom SD. Bara de är svenska då, bara de har sin etnicitet.
Jag är med dig supermycket här.
På det sättet så är SD Jesus. Om Jesus då hade tyckt att svenska var lite softare än andra folkslag. Och också om Jesus hade sagt att han hade ett kvinnoförbund bland sina lärjungar. Fast egentligen hade han inget kvinnoförbund. Han bara sagt det.
Han bara tvättade horors fötter med sitt hår.
Ja,
det var vad han gjorde.
Då hade SD varit exakt som Jesus. Precis. Nu är det ändå lite olika. Det är lika men ändå olika.
Mm.
Men det är lite den stämningen.
Men det är samma strategi liksom.
Det är samma strategi, exakt. Det är att Richard Jomshov tvättar, kysser de spetälska.
Han har oskyddat samlag med de spetälska. För att det är så villkorslös Sverigedemokraternas kärlek är till de svaga liksom.
Ja, då går vi vidare till vänstern.
Ja, för det var det jag blev nyfiken Precis. På nu. Hur vänstern har tacklat det här.
Hur står det då till inom vänstern? Finns det en kärleksfull gemenskap inom vänstern dit utförsäkrade arbetarklasser känner sig välkomna, villkorslöst älskade, inkluderade och känner att det finns ett politiskt projekt där de kan ingå i gemenskap och stoppa liksom den högerpolitik som gör allt, fuckar upp deras liv totalt? Nej, det är för att vänstern idag har inget politiskt projekt utan de bedriver politiskt arbete på ett annat sätt, nämligen genom att leta upp någon som har sagt en dum, felaktig, rasistisk eller sexistisk åsikt på internet och sen skriva på sociala medier. Kolla vilken dum, felaktig, rasistisk eller sexistisk person det här är.
Mm.
Det är så man liksom övergått.
De borde ha liksom bjudit in den personen på mjölk och bullar istället.
Det är inte längre proletärer i alla länder förener, utan det är mer så här, om du är en proletär och har sagt något sexistiskt så vill jag aldrig förena mig med dig i någon politisk kamp. Tvärtom tänker jag betrakta dig från och med nu som spetälsk, och det finns ingen förlåtelse. Det finns bara att vara evigt dömd. Det finns bara att evigt brinna i helvetet.
Och du får inte blogga på Nöjesguiden.
Och det här gör att vi alla måste vara perfekta. Vilket ingen är. Vilket gör att den politiska rörelsen inte kan växa. I alla fall inte så mycket. I alla fall inte så mycket som den kanske skulle kunna göra. Om det skulle vara med den här stämningen. Kom igen, nu skapar vi en bred liksom, vänsterpolitisk rörelse. Nu liksom, arbetarklassen, kom hit här. Har ni något att hämta? Nu kör vi. Den stämningen är det inte.
Men det är som att det blir ingen politisk rörelse. Alltså, även de som säger att de är en del av vänsterpolitisk rörelse är kanske bra debattörer. Alltså de är bra vänsterledarskribenter på sätt och vis. Att här så här ska man tycka, men att det kanske inte är rörelsens roll hela tiden att vara så
kategorisk.
Att alltid ha rätt.
Nej, precis. Och det att, den inte, att detta gör att rörelsen inte kan växa, det gör ingenting heller för de här människorna. För om man är en sån här sociala medievänstermoralist, som kanske jag också är, liksom, men då är man inte heller intresserad av att en politisk rörelse ska växa. Utan det man är mest intresserad av, det är att har rätt och liksom konstruera en egen identitet av att man själv är rättrådig och moraliskt överlägsen andra. Och då kanske det till och med känns mer så. Det kanske till och med känns bättre om man tillhör en krympande skara rättskaffens individer i en allt mer omoralisk och avskyvärd samtid.
Ja, det blir mer och mer rätt ju färre
ja,
ju fler man skalar bort.
Gladare ju färre man blir. Ja. Man är så här, kolla, det är ett, kanske det är bara jag, Liv Strömqvist, i hela Sverige som tänker rätt. Kan det vara så?
Men i analogi kan man säga...
Glädjen att... jag känner över det är enorm. Det är, alla är idioter. Utom jag.
Men om men
det,
SD...
man känner... det är priset jag får betala för den glädjen.
Man känner så,
är dock att inget händer inom vänstern. Vi kommer fan aldrig att liksom kunna stoppa vinst i välfärden.
Ja, men det är så att man känner sån matthet just inför det. Alltså att det inte finns någon chans mot det globala finanskapitalet eller klimatförstörelsen eller någonting. Så att då kan man lika gärna gå upp i den här glädjen över att bara ha rätt.
Det här, man går till, vi går till botten där vi står, men flaggan går i topp.
Ja, men exakt. Så. Typ så här, ja. Jag var helt ensam och jag hade rätt, men det var liksom... Ja. Det kan ju kännas deppigt, medan SD är kärlek... bara ja. Kärlek och gemenskap.
Men om
vänstern
de
är bara hån, förakt. En ensam människa som har rätt och moraliskt överlägsen alla andra.
Vilket svineri det är. Ja. Upp det. För att om SD liknar liksom de första kristna.
De som ser en spetälskubba liksom
det ska bara
grovhånglar upp. Så var ju de kristna.
Vänstern kanske mer en så här nykristna rörelse då, som vill få in skapelseberättelsen i skolorna. Alltså man skiter i att man är en liten weird sekt. Man är rätt övertygad att man har rätt.
Absolut. Det ja. Spelar väl ingen roll för en sekt heller att man har fem medlemmar. Det är bara bättre liksom. Vi är de enda fem på hela planeten som har rätt. Och det känns så bra. Det känns så bra. Det känns så bra.
När som helst kommer rymdskeppet och hämtar oss.
Mm. Men det är också något svårt. För jag tycker det är också på något vis bra att någon säger vad som de tycker är rätt. Men det är ju så här att man måste kunna säga det här är rätt. Typ du ska inte säga liksom den här tanten i Landskrona, du ska liksom inte
alltså jag tror...
du ska inte säga en egerboll, men trots att du har sagt det så ska vi inte brännmärka dig för all framtid.
Man ska säga så att det är tanten i Landskrona, en tant i Landskrona som är utförsäkrad och säger en egerboll, då ska man inte säga så här, den här tanten är likhetssäcken med en rasist. Man ska säga så här, den här tanten har anammat ett rasistiskt tänkande, men den här tanten är min kamrat. Jag kan ta den här tantens hand, jag kan lära den här tanten mänsklig utveckling är möjlig. Med min kärlek så ska jag lära den här tanten att det är fel att säga en egerboll. Tillsammans ska vi istället upplösa nationsgränserna, stoppa klimathotet, göra så att proletärer i alla länder tar över produktionsmedlen eller något. Men det var vad man vill.
Ja, men tanten är med på det.
Ja, men att alla kan vara med här och göra det som skulle vinna på liksom, att man att liksom sluta vara två gubbar som äger allt på den här planeten och håller på med det.
För det var det han skrev i den där artikeln också, att han jämförde med vänstern förr. I Tyskland när vissa arbetare på 30-talet blev nazister så skrev de som att det är en sjukdom som sprider sig.
Alltså, vissa var antisemiter, då var de så här, det är en sjukdom som sprider sig bland våra kamrater, det är antisemitismen. Men man såg ändå dem som kamrater, men så här, det är inte att de är antisemiter, utan så här, man kan lära dem att sluta vara antisemiter. Så här. Men för det är liksom solidariteten med klassen ändå större än att de kan liksom ibland tänka fel. Typ, så här.
Men det är också att man ser som man ska se som en sjukdom, alltså lite grann som man ser på... Att alkoholism är en sjukdom, du är inte en dålig människa som håller på att super hela tiden, du är sjuk.
Just det.
Precis. Så ska man se på till exempel antisemitism.
Så ska man tänka med den här tanten säger negerboll, så man säger,
du är sjuk. Kom så ska vi vårda dig.
Jag ska tvätta dina fötter och lära dig att säga chokladboll. Jag vill att du ska bo hemma hos mig. Jag vill ge dig inte bara min kappa utan min hatt. Eller hur nu är Jesus är. Och det blev en världsreligion. Jag bara säger det. I'm just saying. Okej, då kan man känna så här. Nu finns det inget hopp. Nu kommer det bli så här som de tidiga kristna blev en världsreligion. Kommer också SD att bli en världsreligion medan vänstern kommer gå under som en sån pajsekt. Det här kan kännas otroligt deppigt. Men jag måste säga att jag ändå vill avsluta lite positivt. För jag tycker ändå att jag har sett lite positiva tecken på sista tiden. Jag har inte sett tecken på att vänstern har blivit mer kärleksfull. Däremot har jag sett tecken på att SD har blivit mer rättrådig och liksom dömande. Exempelvis Linus Bylund är en lite hipp SD-are. Han har en Oskar Lindros frisyr. Han står i Aktuellt och han säger så här.
Är man idiot, bonläpp och rasist så kanske man tror att man hör hemma i vårt parti.
Men det är nästan vänsterns effektivaste taktik nu. Att man hetsar SD till att bli lika... Lika dömande.
Jag tror att det skulle vara bra liksom, om det blev mer som stämning att man måste vara hipp för att vara med i SD. Och jag tycker att Linus Bylund är ett jättebra exempel på detta. Liksom, att det, är så här, det blir den här grejen så här. Jag är bara en helt smal vit kille med lite ballfrisyr som går runt här och tycker så här. Och då kan man först tänka så här, wow, är det så att SD har blivit lite hippa och moderna? Men det tror jag liksom är vägen mot deras förfall, att de ska bli så här som ett sånt... att det plötsligt ska bli så här. Han går runt där och ser ner på bonläppar.
Ja, det är ju extremt otaktiskt.
Det är extremt positivt.
Att det är enda räddningen, känns det.
Jag tycker också att han ska bli så här elitistiskt intresserad av mat och bara rynka på näsan åt någon som använder halvfabrikat och sådär.
Folk ska inte våga tacka ja till en middagsinbjudan hemma och sånt, för då blir det så här getost och grejer som smakar lite konstigt.
Exakt. Och då får de söka sig någon annanstans. Förhoppningsvis till vänster.
Det är en så himla intressant tanke. Allt det, där.
Det var inte min tanke. Plus att jag inte... jag vill också säga att jag är inte säker på att jag har förstått allting rätt. Så jag vill liksom inte... ifall det är något som missuppfattat så vill inte jag att han som har skrivit det ska lastas för det. Men gå in på rummet.se och läs själv.
Då tänkte jag prata om något helt, helt annat. Är det okej?
Oerhört okej.
Ja, bra. LO-distriktet i Västsverige har haft en viral succé.
Jaså?
Har ni sett det?
Nej.
Ni har inte varit inne på YouTube, hör jag. Den kom lite i skymundan efter Volvos Zlatan-film.
Jag tror det var en reklam för Zlatans kärnfamilj. Fattar inte att det var Volvo.
Jag tänkte du att var ett misslyckande.
Jag tänkte att jag önskade mig Helena Seger i fallet.
Den kostar tusentals kronor.
Det är så härligt. Så
det är inget...
Kommer ni ihåg det? Det är snart min födelsedag.
Det här var ingen reklam för... Det var inte den filmen som LO-distriktet i Västsverige har gjort. Men de har ändå fått jättemycket tittning. Över 13 000 såg jag idag. Och det är bara några dagar det handlar om. Och den handlar inte om Zlatans familj. Och inte heller om bilar för män med för stora prostata. Utan den handlar om alliansen och sjukförsäkringssystemet. Och istället för Zlatan så ser vi Roland Jansson i sin paradroll försäkringsläkare.
Mm.
Ja, nu har ni inte ni sett den så jag får...
Nej.
Förklarar du. Bakgrunden till att jag tar upp det här är att filmen har fått jättemycket kritik.
Jaha.
Det har ansetts att LO-distriktet i Västsverige målar upp en orättvis bild av sjukförsäkringssystemet när de låter Roland Jansson gå lös.
Jag är försäkringsläkare. Jag tolkar bara den borgerliga alliansens arbetslinje.
Det här är grundpremissen. Hur lät det då när Roland Jansson tolkade den borgerliga alliansen? Vi kan lyssna lite på en scen här i filmen som är inspelad på en kyrkogård.
Född 1970. Det är 2009. 39 år. Men ni ska väl inte ligga här och skräpa. Var nu lite flexibel i väg till Arbetsförmedlingen och starta eget.
Mm. Mm. Försäkringsläkaren skällas ut en död person för att hen inte jobbar. Och folk har ju gått i taket. Här trodde man att man skulle få vila i frid när livet tagit slut. Men LO-distriktet i Västsverige kan berätta att allianspolitiken följer med även i livet efter detta. Det är klart att folk blir förbannade. Vi kan lyssna på ett klipp till.
Ingen slipper undan den borgerliga alliansens arbetslinje. Vare sig levande eller döda.
Mm, hur kan man säga en sån sak?
Det där kändes som att överförklara skämtet lite grann.
Du klagar på att satiren är... Det är en tydlighet. Precis som du jobbar med tydlighet i din satir. Så ja, jobbar ju Roland Jansson
också. Ja, jag kunde kasta sten i glashus. Men alltså, var det så att han stod vid en gravsten? Eller
han står på en kyrkogård vid en gravsten. Läser inskriptionen.
Men då tycker jag att bildspråket redan förklarar att han talar till en död. Då behöver han inte säga det. Du kommer inte undan bara för att du är död. Jag tycker att det blir
all den här humorcoachingen kan du ringa Roland Jansson. Och behöver inte du ha i vår podd.
Vi spolar fram till nästa scen. Minst lika provocerande. Roland Jansson står och skäller ut ett brunnslock.
Den tror ni kan gömma er här nere i era kloaker och stå iväg till Arbetsförmedlingen och starta eget.
Tror man att man kommer undan arbete bara för man hoppat ner i en brunn? Glöm det! Inte ens i kloakerna går man säker. Det är klart att folk har blivit provocerande. För det Roland Jansson säger är ju inte sant. När man dör behöver man inte jobba mer. Och om man gömmer sig riktigt skickligt i en kloak så slipper man också. Det är provocerande när någon vänder upp och ner på gamla sanningar. Då är ju det här inte dokumentärt.
Är det inte?
Det är inte dokumentärt.
Nej,
okay. Roland Jansson. Humoristisk överdrift.
Ja, för Roland Jansson är en skicklig skådespelare som bara agerar försäkringsläkare. Försäkringsläkare är inte ens ett riktigt yrke. Försäkringsmedicinsk rådgivare heter det. Men Roland Jansson har spelat så övertygande att folk trodde att de skulle behöva jobba efter döden och bli provocerande för att satiren var för subtil. Den var för subtil, Ola.
Mm-hmm.
Nej, det var det inte. Det var en jättetydlig satir. Men visst var det väl det.
Detta var lite smakprov på vad vi försäkringsläkare gör när vi tolkar den borgerliga alliansens arbetslinje.
Det är utmärkande för tydlig satir att man är noga med att förklara till den borgerliga alliansen och ingen annan allians som åsyftas. Men folk har blivit upprörda för de tycker det är lite magstarkt då, att, av LO att gå runt på och kränka döda på gravplatser.
Ja.
De tycker att LO kunde varit ännu mer subtila i sin satir. Och LO-distriktet i Västsverige försvarar sig med att de har gett Roland Jansson full konstnärlig frihet att skriva manus och utveckla den här älskade karaktären försäkringsläkaren. Så att det blev lite väl tydligt i satiren. Det berodde inte alls på att LO-distriktet i Sverige ville ha det så. Utan det berodde på att det var Roland Jansson som spelade försäkringsläkaren. Men då skulle jag säga så här, att det fanns en del ledtrådar i Roland Janssons liv som kunde ha besparat LO den här kritiken, om de nu inte ville göra så tydlig satir.
Mm.
Det fanns ledtrådar som talade för att just Roland Jansson skulle vara skarp i sin kritik mot den borgerliga alliansen. För det första är Roland Jansson född 1939 i Göteborg, så det är 80% säkerhet att han är stalinist.
Mm.
Dessutom började han jobba, han är född 1939 men han väntade till 70-talet i Göteborg innan han började jobba som skådespelare. Han är skådespelare i 70-talet på Göteborg. Det är 90% sannolikhet att han är, att han tycker Stalin är för mjäkig.
Om man var skådis då.
Mm. Om man var skådis i Göteborg. Men vad gjorde han då åren mellan 1939 och 1970-talet?
Jag känner att jag jättegärna vill veta.
Ja, han var kullagerarbetare, stensättare, spårvägsarbetare och fotbollstränare för Proletären FF. Ett av få marxist-leninistiska fotbollslag. Då är chansen slash risken att man gör väldigt tydligt riktad satir mot den borgerliga alliansen. Den är 8000%. Det är väldigt mycket.
Nej, det kommer inte vara så här LOs sträcka ut en hand till svenskt näringsliv, någon slags samförståndsuppgörelse.
Nej, men lite kanske LO-distriktet i Västsverige får ta på sig att det blev så tydligt. Eller...
Ja, de kunde ha googlat, så som du har gjort, ja, fördömligt.
Det tog 8 sekunder.
Kan vi inte göra reklam här i Lilla Drevet?
För akademikernas A-kassa.
Ja, det är vår sponsor.
Nej, men, sponsor.
Men, jag tänker att vi kan ju berätta om våra grejer här i Lilla Drevet. Andra, för vi jobbar ju inte på public service längre, har jag kommit på.
Nej, nej.
Det är fritt fram. Liv, du kanske vill säga något att du har, att den här pjäsen?
Jag tycker det känns superpinsamt, jag vill inte göra det.
Okej. Okay. Liv vill inte säga något om en pjäs som hon är inblandad i. Men jag kan i alla fall berätta att jag, om ni är i Malmö och Lund på onsdag och torsdag nu, 5 och 6 februari, så uppträder jag tillsammans med Jens Lekman. Jag och några andra ståuppkomiker tolkar Jens Lekmans låtar som stand-up.
Oj, det
väldigt
låter,
konstigt.
Ja, men vad spännande det låter. Och vilken stor skillnad man märkte mellan er två. I hur ni, hur skamlösa ni är.
Vi är. Ja, precis. Ja, men man kan gå in på det på oslipat.com om man vill ha info om det här. Om man befinner sig i Malmö, Lund nu på onsdag och torsdag kan man komma och kolla. Mm. Oslipat.com.
Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på Lilla Drevet. Det är ett samarbete med Aftonbladet Kultur som vi sa. Och gå gärna in på Akademikernas A-kassas hemsida och gå med där ifall ni inte är med i någon A-kassa. Hej då, jag heter Liv Strömqvist. Han där heter Kringland Svensson.
Jag heter Ola Söderholm.
Puss och kram.
#LillaDrevet.
Bra att du sa det.